Röster.
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 Dagens programledare är Olof och Roger.
Dina röster i vardagen.
Hej och välkomna till denna veckas fontänbubbel. Idag är det den 19 februari 2026 och vi skulle egentligen tala om feghet, men vi vågade inte beröra ämnet. Nej, skämt åsido, vi kastar oss modigt in i denna spännande diskussion. Och vi som håller den här podden idag är jag, Roger Klang, och det här är min kollega
Olof Kjellén.
Du, Olof, vågar du kritisera populära ställningstaganden i invandringspolitiska sakfrågor någonstans utanför din privata kompisvärld, till exempel här i Fontänbubbel?
Ja, det vågar jag nog. Alltså jag vågar argumentera för båda sidor, så att säga. Alltså, om jag tycker någonting låter korkat, oavsett om det är positivt eller negativt. Liksom
det. Ja, men det är väl det som är definitionen av mod.
Ja.
På något sätt får man ju säga. Alltså när det är impopulärt att man gör, säger någonting. Men man kan nog utan att överdriva säga att det vågar jag också. Som bevis kan jag anföra mitt digitala spår. Men innan vi dyker in i frågan med liv och lust och skadeglädje så ska vi lyssna på en låt.
Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Uncle Morris med Hamelon Trial.
Ja, och nu måste jag skoningslöst anföra min syn på svenska, amerikanska, tyska politiker, you name the country. Men alltså just nu fokuserar jag på svenska politiker. Just nu har vi sådana poänglösa politiker på center-högerkanten att de tuffa moderaterna med Tuffe Uffe i spetsen tar avstamp i argument som så här. Så, vi moderater tar invandringsfrågan på allvar. Vi har den tuffaste invandringspolitiken någonsin. Den tuffaste politiken mot brott. Och vi är det borgerliga alternativet. Det var Socialdemokraternas fel att Sverige hamnade i en ohållbar situation efter 4 år med en socialdemokratisk regering. Slut. Om det är en oschysst beskrivning av Moderaternas politiska retorik så hojta till. Vid anklagelser som den här besvarar Socialdemokraterna dessa med argument som det var Moderaterna som under Reinfeldt inledde öppna era hjärtan-politiken. Slut. Och det må vara sant, men vad det inte är att ta ansvar för sin egen politik. Om detta är en oschysst beskrivning så hojta till. Under tiden det pågår säger ledande socialdemokrater SD har bruna rötter som de inte har gjort upp med. Och SD besvarar detta med det är Socialdemokraterna som har bruna rötter med sitt socialdemokratiskt initierade biologiska rasinstitut på 20-30-talet var det, 30-talet. Så den som tror att Jimmy Åkesson är rakryggad och står för det han tror på, tänk ett varv till. Varför står inte våra folkvalda för det de tror på? Varför sa det inte de moderatledda regeringspersonerna vad de tänkte under regeringen Reinfeldt? Och det är här som dagens ämne kommer in i bilden. I double dare you, Ulf Kristersson. Besvara frågan med den okontrollerade invandringen med följande brottsvåg gjorde att vi fick tänka om. Säg det. Och med tanke på att man talade om en brottsvåg redan på 1990-talet verkar det som att Ulf Kristersson har haft lång tid på sig att säga sin mening offentligt. Argo, det är ett svepskäl. Och idag så kan ju inte Moderaterna undvika brunsmetningen av de som är utan skuld. Och vi spettar lite dynga på dem. Det är därför jag ska rösta på ett av de partierna i hopp om att de ska sprätta loss. Mm. Och ja, jag har själv ett förflutet närmast högerextremt digitalt spår. Det går att prata mer om det, men det gör jag inte i den här podden, men jag har gjort det tidigare. Men jag stod för det jag trodde på när det var impopulärt. Och jag står för det jag tror på idag när det synes mig vara impopulärt. Så nej, jag är inte feg. Ulf Kristersson och Moderaterna är däremot fega. Jimmy Åkesson och SD är fega. Magdalena Andersson och Socialdemokraterna är fega. Och om det är en oschysst beskrivning så hojta till. Det är precis samma sak som pågår i Tysklands förbundsdag med AfD, Allians för Deutschland, och i USA för republikanerna med Donald Trump. De viker sig för fascister. Men innan vi släpper in Olof för några av hans synpunkter i programmet så ska vi lyssna på en låt.
Vi lyssnar på Fontänbubbel och det vi precis hörde var The Night Chicago Died med Paper Lace. Men jag tänker utifrån vad du pratade om, att de inte stå, att Ulf Kristersson inte vågade stå för vad han sa, att de är fega och att alla partier är fega. Men hur hade du själv agerat om du hade varit ledare för Sveriges antingen största eller näst största regeringsparti?
Menar du SD då, eller?
Nej, som du hade varit för Socialdemokraterna eller Moderaterna eller någon sån här regeringsparti. Du tror inte att du själv hade kunnat bli lite svag för makten? Eller du hade kanske inte tagit ett uppdrag på den här typen av premisser? Du hade kanske inte varit...
Borde lite grann på vad du menar med vilka premisser du menar? Alltså.
Nej, men alltså att man blir... att... Ja, jag vet knappt själv vad jag menar, men, ja, men just det här med att man har gått i man har blivit varit liksom skolad politiskt och har blivit varit tränad till att argumentera mer, att man ser det som en yrkesroll att, snarare än som ett kall liksom. Det är väl det jag menar med den typ att och att man kanske många av dagens makthavare kanske mer tar är yrkespolitiker som kanske inte har någon vision egentligen utan mer makt.
Alltså, många har ju olika utgångspunkter när de går in i en maktsituation. Vissa har det här kallet, de vill hjälpa sitt folk eller sitt land eller sitt parti eller något sånt där.
Ja.
Men andra har ju inte det kallet utan de går mer in i det med karriärstanken. Ja. Liksom. Jag ska göra karriär.
Men hur hade du själv gjort så att säga om du hade tänk om du hade varit typ partiledare för ett av de största partierna och hade hamnat i maktställning?
Ja, alltså jag kan ju inte svara på, alltså för jag har inte varit där. Men jag vet att jag har principer. Mm. Ja. Och att jag vill det bästa för Sverige, för svenska medborgare och även för hela världen. Liksom. Så att, men det är jättesvårt att svara på.
Men om folk hade röstat fram dig, att de tycker att men Roger Klang, han ska vi ha som ledare och du hade fått.
Då måste jag först ställa upp för val. Jag har inte gjort det. Ja. Så att jag tror att jag hade hållit mig till, alltså så här är det. Även en stor politiker som Olof Palme var.
Ja.
Han var, vad man än tycker om honom så var han en stor politiker. Han var en stor statsman.
Ja.
Och han var ju inte, alltså i början åtminstone var han inte korrumperad. Men sen så började han bli lite grann sådär att vi satt i regeringsställning och vi vill sitta för evigt.
Ja.
Och det tar mer eller längre eller kortare tid att hamna i en sån situation där man börjar så att säga bli slapp.
Ja.
Och blir slentrian och man tycker att det är naturligt att vi sitter i makten att jag sitter i maktställning.
Ja. Då kommer väl man till det här med checks and balances så att man behöver att man behöver kanske ha upprätta system så att folk inte sitter för länge vid en och samma så att inte samma parti och kanske samma politiker. I USA har de länge haft att man bara sitter en president får bara sitta två mandatperioder.
Ja, vi får se hur det går med Trump nu men kanske blir fredag men Det har ju varit suttit, en som har suttit tre tidigare också. Och
det var typ andra världskriget.
Precis. Men skulle jag säga. Jag tror att det är ju därför som det är så bra med demokrati.
Oh.
Därför att då kan man alltid röstas bort. Om det är en äkta demokrati. Alltså. Inte som i Ryssland eller Vitryssland. Och så, oh. Där man man kan få 98% av rösterna och ingen tycker att det är konstigt. Ja. Alla tycker det är konstigt, men man kan inte göra någonting.
Ja.
De är, alltså Lukashenko då, som fick, han fick väl 99,8% av rösterna eller något sånt där, av de som röstade.
Ja, egentligen var han ju på väg att bli och bli avsatt och hamna i fängelse för brott mot, men så hjälpte Putin honom.
Ja, det kan ju vara så. Men då, jag tror att, det var, att han sa att det var 90% valdeltagande. Och det finns inte ett land i världen där...
I Nordkorea är det till och med 100%. Alla är så nöjda. Alla är ju så nöjda med Kim Jong-unens stora. Liksom, så.
Ja, på pappret. Alltså, det, enligt Kim Jong-un, ja.
Ja.
Men han är ju också skruvad.
Han hade sådana regler, jag vet inte om det är skröna eller inte, men det här att... att han hade inskaffat en lag mot självmord, att man avrättade alla som försökt begå självmord.
Ja, det var ju lite... det var ju bara att hjälpa dem på traven, om man säger.
Ja, jag tycker det.
Det var lite konstigt. Men det var ju så här också i västvärlden, för, i Europa, på medeltiden och så. Jag tror det var illegalt om man kunde få dödsstraff ibland, för självmordsförsök.
Ja.
Så det är inte någonting som är unprecedented, så att säga, utan det finns, har funnits här också.
Ja.
Jag vet inte vad man ska tycka om det, men du kanske har... jag ska ställa en fråga här.
Ja.
Kan man vara feg i slagsmål, men modig i principfrågor? Även om man riskerar repressalier från statsmakten eller några extremister, Olof?
Jag skulle väl säga att jag är kanske lite grann åt det hållet. Inte helt och hållet renodlad typ, men jag är ganska feg i slagsmål, men jag försöker i alla fall vara modig. Ibland är jag kanske lite för, ger mig iväg lite lite på djupt vatten ibland och bara skriker ut vad jag tycker.
Men alltså, jag tror, alltså det var ju så här att Hermann Göring, han bodde ju i Sverige där han träffade sin Karin då på 20-talet.
Ja.
Karin var ju svensk grevinna eller något sånt där, och de blev kära och de gifte sig och så, men han, det var väl innan dess, då var han liksom inlagd på psyket här i Sverige, på mentalsjukhus som det heter. I Sverige alltså,
jag vet att han fick en massa laxermedel, så han kallades Hermann Göring som hade problem med sin avföring.
Här i Sverige alltså.
Ja, det var någon som alltid brukade dra den skröna, för Hermann Göring var en enstöring som hade problem med sin avföring tonåring.
Det är möjligt, jag vet inte, men jag vet att han var heroinist eller vad var det, något sånt där. Han tog droger.
Det var väl därför han fick kanske sån här
morfin var det, som morfin, han var beroende av,
ja,
efter att han hade blivit skjuten i benet under ölkällarkuppen, så fick han smärtor, så blev han morfinist. Och läkarna sa det om Hermann Göring, att han kunde uppvisa en viss form av mod i en strid, men han saknade helt moralisk ryggrad och var förkastlig, kan man säga. Jag kommer ju inte ihåg orden exakt, men det lät väldigt bra för mig att höra då, liksom. Jag vill inte skydda Hermann Göring på något sätt, och jag tyckte att det lät bra, men det var också opartiskt och det var korrekt, tror jag. Att han blev utmålad på det sättet han blev. Så han var inte feg i slagsmål, men han var heller inte, han var inte modig i principfrågor, och han hade ingen ryggrad enligt de svenska psykiatrikerna.
Ja, men det kan mycket väl vara så. Jag vet för lite om honom, bara att han var en av propagandamakarna under Hitler.
Så var det.
Och att han tog morfin, som sagt.
Jag är soldaten, den som du förlitar dig på.
Du lyssnar på Fontänbubbel, och det här vi hörde var Svenska Liljon med Stefan Andersson. Liksom lite grann själva frågan när det gällde den här som vi kom in på, det här, det var ju den här diskussionen om de här utvisningarna av både tonåringar och barn, som det har varit väldigt många, så att säga, enskilda fall som har kommit på en och samma tid, så man börjar ju se ett litet mönster, så man kan ju fråga sig, Och då är det ju, bakgrunden är lite grann att det har tagits ett, det togs ett beslut 2023 eller 2025, jag är inte säker, där man gjorde vissa ändringar för att man ville ha stramare migration. Man ville ta ansvar och man hade en integrationsskuld. Så man tog bort till exempel i flyktingpolitiken klausulen starkt ömmande skäl. Och då varnade lagrådet och instanserna att det kan bli, och utredarna, att det kan få konsekvenser av det här fallet. Men då lyssnade man inte på det, för regeringen ville vara handlingskraftig.
Men vilken regering var det då?
Nej, det var tider.
Då var det inte 2023, väl?
De kom 2022.
Det gjorde de kanske.
Ja. Så, men, som sagt, men de röstade ju, Socialdemokraterna röstade för dem.
De röstade för det, ja. De var ju inte... De behöver inte ta ansvar själva, så att säga, utan då kunde de bara rösta med och balsa med Moderaterna.
Ja. Men nu skyller ju Moderaterna det på att det var Sossarna och Miljöpartiet som införde det här 2016.
Skitsamma.
Ja. Nej, men i alla fall. Men då undrar man ju till exempel nu när jag såg en sån här dump från... på sociala medier, på Facebook, från Ivar Arpi, om du vet vem han är.
Nej, jag har hört namnet. Men ja,
nej, men han skrev att ni som vill ändra det här nu och lyfter fram det här, att det har blivit så jävla stor grej här, det här med tonårs- och barnutvisningar och så, vadå, vill ni tillbaka till 2015 när vi hade fri invandring, eller i princip var hans argument. Och då får man ju fråga, varför urartar alltid debatten till att handla om huruvida vi måste hålla migrationen nere på ett minimum och göra Sverige mindre attraktivt, eller om vi ska ha helt öppna gränser? Alltså, vad har detta med varandra att göra? Alltså, varför kan man inte, måste man... Är det de enda alternativ som finns, antingen att alla kommer hit eller att man skickar ut folk som redan etablerats i Sverige? Det borde ju finnas fler vägar än så, tycker jag.
Ja, det finns två ytterligheter där. Va?
Ja, men det låter ju debatten som att det alltid är, att det bara finns de två alternativen.
Ja, eller och varför är det så?
Ja, det låter i alla fall från de som försvarar det här beslutet. Liksom. Så låter det så.
Ja, alltså, jag tror att... Men det är ingen som vågar nyansera den här frågan, för att det är impopulärt att nyansera.
Ja, precis.
Och ibland är det bra att nyansera. Man till exempel kan säga att vi behöver en viss form av invandring för att det ska gå runt, julen ska gå runt, och vi behöver det behöver komma människor till Sverige, för att om det inte gör det, så finns det ingen som tar de mindre välbetalda jobben och sådana jobb som svenskar inte vill ta.
Mm.
Alltså det är ett argument. Det är kanske inget bra argument, det vet jag inte, men det är ett argument ju.
Ja.
Men det argumentet är det ingen som tar i, för att jag tror att det är viktigt att vi har en viss form av invandring.
Mm.
För vad som vi ser hända nu är att Moderaterna och borgerliga regeringen, de går hårt åt de arbetslösa och de sjukskrivna.
Ja.
För att de vet om att deras politik leder till att det kommer inte hit några invandrare som tar de här jobben som tidigare inte någon ville ha.
Ja.
Det står.
Sen är det viktigt att säga också att det finns ju en poäng att ha, alltså även om det är helt absurt det här med lönegolvet man vill ha nu, det man kräver, att det är många undersköterskor som inte kommer upp i det, så kan man säga att det finns ändå en poäng att ha någon form av golv, eftersom så som det var ett tag, att så kunde man komma in, och då kunde man ta liksom, då kunde arbetsgivare nästan ta emot var man än fanns, och då kunde det vara alltså, även där det inte fanns brist, och man tog in folk för att man tänkte att då kan man bjuda dem med lägre lön än vad
du
man
menar, lönedumpar,
ja, det fanns, ja, alltså, det, så det förstår man ju att det vill man ju åt
liksom. Men å andra sidan så kan det ju också innebära, när man har ett lägsta golv för en lön, innebär att många hamnar på den lägsta nivån och sen kommer de inte upp längre.
Mm.
De hamnar hela tiden där på
ja,
den lägsta nivån.
Det också,
och det kan vara, den nivån kan ju sänkas också. Det kan ju vara väldigt låg, och då är det ett problem.
Ja, jo, det är problem. Så därför tycker jag att det är viktigt att göra en ordentlig analys när man gör sådana här. Liksom.
Okej, men vi fick ett brev här.
Japp.
På posten av en viss B.
Det tar vi åt oss av. Så det tar vi till oss av.
Ja. Då kan jag ju ställa en fråga till dig.
Ja.
Att stå emot grupptrycket Att slå ned hårt på minoriteter är en form av mod som de med ryggrad besitter. Sant eller falskt?
Ta det igen.
Att stå emot grupptrycket, att slå ned hårt på minoriteter, är en form av mod som de med ryggrad besitter. Sant eller falskt?
Ja, det tycker jag väl. Alltså,
det var en enkel fråga, det var egentligen en enkel fråga. Så det, jag fick sitta här den sista minuterna och skriva ihop några frågor.
Ja.
Och då blev de så. Det.
Jag vet inte alltid riktigt var gränsen går, alltså när man har vad som räknas med en minoritet. Alltså att vara våldsam eller att bete sig, att vara socialt missanpassad, är man en minoritet då, så att säga?
Alltså alla är väl minoriteter i någon mening. Alltså, till exempel vår studiotekniker här, han är studiotekniker, han är en minoritet, för han studiotekniker är i minoritet. Så han är en minoritet. Och du är en minoritet för du är magisterexamen.
Nej, det är jag inte. Jag är kandidatexamen.
Kandidatexamen, ja. Men det är i alla fall en minoritet. Ja.
Men jag tänkte på radioprogrammet På håret. Sammanfattade ganska bra när de hade en sån här sketch om en regeringskris 1990. Det var någon som frågade professor Tage G. Tänkbar vid Taktiska högskolan i Stockholm. Vad menas med majoritet? Och då svarade, ja, majoritet menas att man skiljer på olika majoriteter.
Du menar,
man skiljer inte på minoriteter eller något.
Jag förstår inte.
Inte jag heller riktigt.
ja, men okej.
Okay. Ja,
men du har en annan fråga här.
Har du själv varit delaktig i diskussioner på nätet, alltså när det gäller generellt, alltså när det gäller kommentarsfält och så?
Absolut, många gånger.
Alltså när man diskuterar och du ibland tycker att folk resonerar så korkat så du bara måste skriva någonting.
Eller så tänker jag bara att jag orkar inte skriva och besvara detta för det är så jävla korkat.
Ja, jo, men så tänker jag ofta också. Så det är, men ibland får jag dåligt samvete och tänker, varför går jag inte in? Nu är jag, alltså det är väl inte feghet utan det är väl kanske självbevarelse och kanske lite att man sparar lite tid, men jag vet inte.
Ja, men alltså, jag brukar kommentera, men jag är ganska konfrontativ på nätet i alla fall. Så.
Jag hamnade i diskussioner, så jag var ju lite irriterad när man inte har, det finns ju någonting som heter när man säger någonting, när man uttalar sig om någonting, eller som heter välvillighetsprincipen, att man tolkar välvilligt att
inom filosofin finns,
ja,
det.
Ja, liksom att om någon säger någonting, att jag har varit med om det här och det här, då är det värsta som kan hända att folk läser in det värsta i det. Alltså att de försöker ha utgå från att man har dolda avsikter eller fientliga avsikter. Och hur ska man göra för att förklara för dem att man inte har det? Det slutade inte så bra. Det var nästan så att jag gick till personangrepp mot personen.
men alltså, välvillighetsprincipen är ju någonting som man använder inom filosofin. Och det är väl där den funkar bäst, för att jag tycker att man ser lite av det i samhället, om man säger så, välvillighetsprincipen. Det är inte många som har den integriteten att ge någon the benefit of the doubt.
Ja, nej, precis. Det är det som det heter på engelska. Ja. Men jag tycker det är viktigt att ha, annars kan man inte. Men det är så lätt att sitta bakom en skärm och inte liksom. Men om vi tar här till exempel på huset, när vi är så här många som är här, så har vi ju ofta inget annat val när vi hamnar i en diskussion eller blir oense om någonting, eller det blir någon form av konflikt, vad det än är. Då måste man ju lyssna på vad folk säger, så att säga.
Ja, alltså det är svårt att undvika att, alltså om det blir konflikt där på huset, säg att någon kommer att säga någonting till dig som du blir uppretad av, till exempel att Putin är en schysst kille liksom, som gör bra saker.
Ja, det behöver inte vara politik, utan det behöver vara allt möjligt. Men
jag har bara varit med om politiska motiverade saker, men skitsamma. Då måste man ju på något sätt tala ut vad man tycker och känner, för att annars blir man nedtrampad på något sätt. Man hamnar i en situation där man, då är man feg om man inte besvarar det. Eller så är man inte det. Man kan också tänka som så att, som jag brukar göra ofta, att jag skiter fullständigt i vad han tycker och så går jag vidare liksom. Men egentligen, är det feghet?
Nej, att hålla sig utanför någonting när man ändå inte kan påverka och det inte berör, om man inte kan åstadkomma någonting själv genom att ge sig in, så är det väl inte feghet, det är väl snarare
indignation kanske?
Ja, indignation eller någonting, alltså att man, jag orkar inte ta det här.
Nej, så kan det vara.
Du lyssnar på Fontänbubbel. Det vi hörde var Spiderbait med Black Betty.
Ja, och vi har... Välkomna tillbaka till Fontänbubbel, ja. Och vi pratar om feghet och mod och sånt. Och vi har en gäst med oss här idag.
Japp.
Hej,
välkommen upp.
Hej, välkommen.
Vill du presentera dig eller ska vi göra det?
Ja, god dag. Buster heter jag.
Hej, Buster.
Ja. Hej. Hej, hej.
Har du fått några tankar av det vi har sagt? Eller?
Ja, om mod eller feghet och mod, var det
ja.
Som jag skulle
ja, det är i princip vad det handlar om, ja.
Ja, nej, men mod tycker jag väl är att kunna vara sig själv i alla lägen kanske. Och det här, vad heter det när man går in och avstyr någonting,
menar civilkurage?
Ja, lite civil. Jag satt och tänkte på det just om civilkurage. Undrar om det har mycket med hur man är uppfostrad kanske. Alltså så som jag tänker, men för min pappa till exempel, han var otroligt civilkurageaktig, han var dansk. Han gick alltid, om det var någon som sa någonting och alla andra satt och vågade inte säga någonting, så var han alltid den som gick upp och agerade på något sätt.
Så han hade backbone.
Ja, men det här.
Ja, ryggrad.
Och när det kommer lite i samma situation så kan jag känna igen mig på något sätt, att jag ser honom i, eller att jag kan reagera lite på samma sätt ibland. Och ibland är det dumt, för ibland så tycker barnen att det är jättepinsamt att jag går upp och säger någonting.
Men du sa att mod var samma sak som att man vågar vara sig själv i alla lägen.
Ja.
Men är det verkligen så? För jag menar, är det inte när det verkligen gäller som man ska vara sig själv, att man ska visa var man står, man sätter ner foten på någonting som man inte tolererar för att det är fel i ens egen principfasta hållning, så då ser man att den personen har gjort något fel, och då är det viktigt att man talar ut och säger det.
Ja, men det
i den situationen, men annars vet jag inte om jag håller med om att man ska alltid vara sig själv i alla
men
lägen.
Men om jag får fråga så här då, tycker ni att det är fel?
Men jag kanske skulle svara på den.
Ja,
så att du menar att när det bara gäller ska jag vara mig själv, ska jag inte vara mig själv när jag inte
det
gäller?
Det sa jag inte. Du får gärna vara dig själv alltid.
Ja, men jag tycker man ska vara sig själv hela tiden.
Men om det handlar om mood, att man är sig själv hela tiden, det vet jag inte.
Nej.
Det kanske är mer handlar om vem man är bekväm med att vara i den situationen man är i.
Liksom. Så kan det säkert vara. Ja.
Men om jag får fråga så här, det är en fråga till er båda egentligen, men tycker ni att det är fegt att maskera? Alltså att lägga upp en fasad av sig själv, alltså att vara liksom inte, för att man inte vill blotta sig för mycket utåt liksom vem man är, utan maskera för att man är rädd. Jag vet inte vad rädsla kan befara olika, men är det tecken på feghet, eller är det självbevarelsedrift, eller vad ska man säga?
Ja, nej, men kanske att det beror lite på situationen. Det kan ju också vara lite typ en form av street smart kanske, att man känner att det här kan jag inte vinna, eller det finns ingen vinning av att jag ska göra det.
Då man ska ju välja sina strider.
Ja, men lite så kanske.
Men jag tänker att om det är så som du säger, Olof, att det är fegt, i så fall så är alla autistiska personer fega. Det ingår i diagnosen.
Men, då, men nu utgår det från att alla autistiska personer går och maskerar hela tiden.
Ja, men alltså, det är drag det som autistiska alltid. Personer ofta har. I alla fall inte alla kanske.
Jag vet inte om jag tycker jag maskerar så mycket.
Nej, men i alla fall, det är många som gör det.
Men jag vet, men jag håller absolut med om att det, men då är ändå frågan, liksom, även om jag själv hade gjort det liksom så hade jag ändå ställa mig frågan, är det fekt? Eller är det bara liksom street, kanske rätt och street smart?
Jag har en fråga.
På
feghets, alltså något som jag tycker är fekt, det är att vara arg på internet kanske, eller gå på någon annan person på internet. Det är som att man har sin osynlighet, Putinutte eller något sånt där.
Anonymt?
Ja, precis.
Men jag är inte anonym på internet.
Nej, men alltså, jag sa inte dig. Men jag sa folk som gör det kanske och är otroligt arga på nätet och inte kan stå bakom sitt namn. Det kan vara lite effekt.
Det tycker jag också.
Faktiskt. Och många är också, om jag får gå in där, så är det många som har... också anonyma konton som skriver saker som är väldigt kaxiga åsikter om saker, men att man inte ens vågar stå för vem man är. Alltså jag tycker ju själv att det här kan ju vara kontroversiellt, men jag tycker att det är fegt att inte stå för vem man är när man är ute, om man är ute och demonstrerar till exempel och envisas med att maskera sig liksom. Varför man inte, jag tycker det är bra att spela med öppna kort, att alla ska stå för vem de är liksom.
Och ännu fegare är ju när man så att säga ger sig på någon anonymt det är när man sitter och letar upp alla de här svagheterna och angreppspunkterna som den här motståndaren då har och sen angriper dem en efter en under anonymitet utan att avslöja att de har information om den andra personen som är viktig för en diskussion liksom, och för att vinna en diskussion. Och sen så det här med att, vad sa du, det sista du sa med...
Att stå för vem man är, alltså både att visa ansiktet offentligt, alltså när man står i offentliga sammanhang.
Det kan vara en form av feghet, men det kan också vara så att
det kan finnas en poäng. Alltså jag säger inte att det inte kan finnas. Jag menar att det kan vara både och. Ibland kan det finnas rationella skäl för att man faktiskt är hotad till livet. Och det kan vara,
hamna i fängelse.
Men ofta så kan det vara att man gömmer... Tyvärr är det väldigt ofta att man gömmer sig bakom en fasad för att man vill bråka. Det finns många som gör, och det är väl det som har missbrukats ofta, att det är väldigt många som har sökt sig till. Och då har man inte velat stå för vad man är. Då är liksom, har man hellre...
En viss JK, du vet vem. Han gjorde inte det. Han hade inte... face mask när han demonstrerade. Mm. Han gjorde saker, han var verkligen...
Ja, men det är bra. Det tycker jag man ska vara.
Vi kanske ska ta och lyssna på en låt.
Då pallar jag mig tillbaks.
Gör så.
Tack för att jag fick vara med.
Okej.
Varsågod. So I heard you're back in town. And haven't changed a bit, man. You get on. Du lyssnar på Fontänbubbel och det här vi hörde var Little Girl Gone med Chinchilla.
Ja, och vi får med oss en gäst till här uppe på podiet. Och det är alltså, hej, vad heter du? Välkommen.
Hello.
Oh. Ja, hej.
Ja,
hej.
Hej. Ja. Hello.
Vill du presentera dig?
Ja, jag heter Isabel. Ja. Ni kanske hörde mig på ett par avsnitt också. Hej.
Ja, ja, vi känner igen dig. Ja.
Ja.
Men varför du önskar ju den här låten Little Girl Gone med Chinchilla som vi spelade precis.
Ja, jag tänkte det var passande för att man känner sig modig när man hör det. Minst du som en kvinna tycker jag. Det är sån.
Vadå? Har jag missat? Vad handlar den om? Jag vet inte riktigt.
Ja, det är lite typ att nu är det slut på din makt. Nu är det jag liksom, jag kan ta hand om mig själv. Och liksom,
det är därför du står här uppe idag ju. Nu är det slut på vår makt. Men du hade någonting du ville säga om ämnet också.
Ja, precis. Det var lite att Olof pratade om att maskera som masking. Ja. Och jag har alltid en sån hot take som ingen tycker om, men just när man snackar om liksom, ska man göra det eller inte, om det är, liksom, om det är nödvändigt. Och min åsikt är ju att i jättemånga sådana diskussioner så hamnar man i filosofin. Liksom vad det som är modig, vad det som är rätt. Mm. Men så glömmer man den praktiska aspekten av det. Och jag tycker att, liksom att maskera, ibland är det faktiskt nödvändigt. För att om man skulle tänka på vad är meningen med det jag gör, vill jag att folk ska förstå mig? Eller vill jag vara rätt? Och om det, om man vill faktiskt diskutera med någon, så behöver man kanske vara lite alltså, snäll. Och
vad jag kan se är problemet bara att ibland kanske risken, menar jag, kanske finns att man blir kanske en ja-sägare om man hela tiden blir tvungen att tippa på tå och liksom säger att och liksom maskerar och håller en fasad, att man då att det kanske, det är väl mer de situationer jag syftar på.
Det jag håller med absolut, men som jag märkte speciellt online, men när man diskuterar grejer, men inte bara online, att det är väldigt lätt att hamna en nej-sägare också. Det är liksom, ja, jag är en sån som är bara I'm saying it how it is. Fast nej, du är bara otrevlig. Det är liksom man kan säga samma sak på olika sätt och du är bara otrevlig för att. Yeah. Och det upplever jag en sån jättestor grej när man håller sig inte till det praktiska. Vad är poängen med det jag gör?
Ja. Yeah.
Det ska vara ett bra syfte, alltså, med andra ord. Alltså det här, det man, när man säger någonting så ska det vara i ett bra syfte. Alltså
att man ska att man inte använder det som en ursäkt för att vara oförskämd. Liksom,
ja,
att vara. Det finns vissa som använder det där, ärlighet och så. Jag vet inte om det har med feghet, utan mer ärlighet att säga. Men att vissa säger saker, liksom, varför har du så fula kläder på dig? Och så säger jag bara, ja, men jag är ärlig.
Ja, ja, precis. Och jag personligen tycker att det är mycket modigare att liksom att hitta en connection med någon, att liksom att läsa av stämningen och rummet lite grann, och om det är det du vill förmedla, du jobbar på det istället för att vara otrevlig bara för att du kan. Och det, jag tycker att det är mycket mycket modigare att vara en, alltså,
en som bygger broar istället för en som river hus eller
precis
eller.
Speciellt nu i det här situationen som vi har, politiska situationen, alltså om vi kommer att slåss med varandra, det kommer aldrig gå bra.
Du menar krig?
Alltså jag menar att det är right wing som går upp. Alltså om vi alla som är på samma sida börjar att slåss med varandra, så det kommer fel sida som kommer att vinna, tycker jag.
Ja, det är så att om vi snackar USA då, där det är mycket motsättningar med ICE och det här, då är det ju de som äger vapen är ju i stor utsträckning republikanska vapenliberaler. Medan de som inte äger vapen och är mer pacifistiska och så, det är demokrater. Men det har ju ändrats lite nu också, så att demokraterna har blivit mer, det har kommit fler som är demokrater som äger vapen på grund av situationen i USA. Och det som du säger då, det blir väldiga motsättningar och det riskerar att urarta i våld.
Precis, men jag tänkte också mer, alltså allmänt även här i Sverige, liksom det här att äga vapen är kanske också relevant, men det är mest att liksom hur man beter sig, för vi har haft så många politiska partier som brutit ner bara för att folk håller inte med på en liten liten detalj, och då är vi inte tillsammans.
Hur menar du brutit ner? Alltså
det är väldigt många som är typ...
Du menar politiker? Ja, alltså. Du menar de som har till exempel antingen bränt ur sig eller fått utstå mordhot och sådana saker?
Nej, jag menar att folk håller inte med just exakt specifikt på alla frågor. Och så vi måste ju organisera oss och arbeta tillsammans och ihop. Och det är därför det är modigt att, liksom att vara lite mer snäll, tycker jag. För att annars blir det en miljard små grupper som går emot en stor organiserad.
Men alltså snällhet är ju en viktig egenskap. Det håller jag med om. Jag tycker man ska vara snäll. Men ibland så är ju folk dumma och då får man vara dum tillbaka.
Håller med. I am a woman of contradictions.
Ja. Ja, okej. Okay. Men har du någonting mer att säga om just modighet och mod och feghet? Och
nej, det var bara jag hörde masking och typ, yes, I have a hot take.
Du blir triggad, Elena. Eller förhoppningsvis inte att det blev bara diskussions. En positiv laddning av begreppet triggad, det är negativt, men att man blev taggad.
Ja, precis.
Vad är
ja.
Hot take för något? Hot take?
Hot take, alltså det är något påstående som man vet att de flesta kommer inte hålla med, typ.
Jaha, okej. Okay, ja. Yeah, okay.
Right. Mm. Tack.
Ja, tack så mycket. Tack så mycket för att du var här uppe.
Ja, har vi så mycket mer att säga egentligen? Alltså det är väl just det här med att också att man är, upplever du att du har möjlighet att informera och göra dig förstådd? Till exempel på nätet, i ett flöde.
Alltså, jag är ganska bra på att argumentera för min sak skriftligt. Inte med ord, men skriftligt så är jag ganska bra på att argumentera för min sak. Och jag kan argumentera ner de flesta i de flesta situationer. Om jag trycker in någonting på i kommentarsfältet.
Ja. Jag kan väl också känna så att jag blir glad när folk skriver ja, du har en poäng, liksom, även om någon inte håller med. Men då kan jag tänka, ja, men det bekräftas på att jag har gjort någonting rätt. Liksom.
Och det ska man kunna skriva, tycker jag. Ja. För är det så att någon har en poäng, då ska man inte fortsätta ta strid. Och
ja, nej, precis.
Då är det någon form av, jag vet inte vad det är, idioti helt enkelt.
Ja.
Vi
har gått mot slut. Vi har haft lite gäster idag. Vi har till exempel
vi har haft Buster, och vi har haft Isabel
och oss själva
Olof och Roger.
Ja, och så har vi haft Buster
publik,
som
så har vi haft publik som vi ska tacka.
Som var lärling bakom spackarna, eller vad man ska säga.
Ja, det gick ju så där.
Nej, men vi praktikant. Ja. Och så har vi haft publiken som vi ändå liksom, som vi tackar också.
Och vi ses ju kanske nästa vecka igen förhoppningsvis.
Ja. Yep. Nu är så det sista låten och det är CC, jag vet inte vad det står för, men CC
Cowboys
med Imperiet.